Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lilla Luckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med små barn.
Dagens tema är våld och det är
Jessica som brukar dra babycafé. Jag jobbar som frivillig på Naistenlinja som svarar i telefonen och jobbar som stödperson där också. Och det är ett väldigt viktigt ämne tycker jag.
Mm, absolut. Och jag är Fredrika Biström och jag jobbar på Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Och jag är också sexualfostrare. Så jag är här och liksom intervjuar Jessica. Ja, våld. Är det ett alltid aktuellt ämne?
Nu är det. Det tycker jag. Jag tycker att det är jätteviktigt att vi pratar om det. För att var tredje kvinna i Finland är utsatt för det. Och fast jag inte vill tala om det här året som har gått så hemskt mycket. Så den här coronatiden har också gjort att fler och fler människor har råkat ut för våld i nära parrelationer. Mm. Och det är ett väldigt svårt ämne att ta upp. Människor är inte så hemskt ivriga på att prata om det. Så jag tycker att det bara är viktigt att man plockar upp det med jämna mellanrum.
Ja. Vi dyker in i det helt sådär pladask. Det här med, liksom, man tänker ju kanske att våld, ja, det är som, det ser ut sig som så, det är de där. Men vad är det egentligen? Om vi tänker typiska former av våld, ska vi liksom gå igenom dem?
Ja, det låter jättebra. Vi talar om psykologiskt våld, känslovåld, digitalt våld, fysiskt våld, sexuellt våld, ekonomiskt våld. Egentligen alla former, men om vi riktigt så här, hur man känner igen det och hur det börjar, den här våldscirkeln. Så den börjar i nästan alla fall med det psykologiska våldet, psykiska våldet. Och det är det som är det svåra att ta i. Jag tror att de flesta som har fötts i Finland, vuxit upp i Finland, gått i skola i Finland vet att slår någon dig så är det fel. Sparkar någon dig är det fel. Och också det att till exempel våldtäkt inom äktenskapen nu för tiden är mot lagen i Finland också, att det är ett brott.
Det här är liksom någonting vi nog har koll på. Fast det sker våldshandlingar så har de flesta ändå koll på att det är nog fel.
Ja.
Men just det här psykologiska våldet, blir det liksom sådana, man har svårt att veta vad som är normalt och inte normalt.
Det är just det är. Och där speciellt du kan sitta och undra att upplever jag det här? Är det här faktiskt, är det jag som håller på att bli galen? Att det är en väldigt vanlig fråga just i Naistenlinjas telefon. Att håller jag på att bli galen? Att är det här, vad är det här som händer hemma? Mm. Att jag bara märker alltid när någon har sagt någonting och jag blir ledsen. Så säger den personen bara att du är bara lite överkänslig och nej, jag sa inte alls på det där sättet. Och liksom säger rakt emot dig och då börjar du fundera att är det nu då det att jag är så trött och jag är så känslig och så går du själv in i en roll av att okej, jag överreagerar, jo, förlåt, och det var mitt fel. Mm. Och då är det redan egentligen det första tecknet där på.
Liksom att det är partnern som hela tiden viftar bort och sen den andra på något sätt, dess självförtroende är den ganska osäkert och därför tror man att det är så.
Ja.
Man liksom tappar sin egen bedömning.
Ja, och just det där, det här, nej men jag sa inte så. Mm. Hur kan du visa vad den andra sa om det var i en bråkig situation eller en sån situation att du faktiskt, och du är lite trött och det går förbi och du vet bara med dig själv att du blev jättesårad.
Mm.
Att en sån fråga som jag brukar ställa då åt de kvinnor som ringer till Naistenlinjen är det att är du rädd? Om du är rädd för din eget mentala tillstånd eller rädd i förhållande. Mm. Så där är en varningssignal som man ska ta på allvar.
Rädd, då tänker man kanske att vad ska man vara rädd för? Rädd för att bli övergiven eller?
Ja, rädd att vad är det här? Att du inte riktigt vet, du känner dig osäker.
Mm.
Att du är rädd för att bli sårad av den andra. Du egentligen förbereder dig på att nu om jag gör så här, så då kommer hen att säga så här. Och då är jag, det är bäst att jag inte säger någonting. Mm. Och då förminskar du redan dig själv där.
Just det, man är på sin vakt. Mm. När man är hemma med små, så då blir det ju lätt ofta sådana här situationer av att vem ska göra vad och vem har ansvaret idag för babyn och vem har för småbarnen och hämtningen och så vidare. Kan liksom det, allt det här barnskötseln också viras in det här psykologiska våldet?
Nu där kan vi svänga på det och göra det som andra delen av den här, det här poddavsnittet handlar om med Maria Akademis, att kvinnan blir lite aggressiv och, eller den som sköter om barnen, men att i fråga om Maria Akademis så är det ju då kvinnan, och att ta makten av. Och i våldssituationen så handlar det mycket om makten. Att många, nu generaliserar jag sig, många pappor känner sig som att de inte kan sköta sina barn, och då är det ofta kvinnan som säger att du kan inte, du förminskar dem. Så det är egentligen samma sak, ja.
Precis. Vet du om det är vanligt med psykologiskt våld under småbarnsåren?
No, till exempel just i den här med Maria, i Maria Akademi, så av de 600 personer som kontaktar dem i året, så är de flesta småbarnsmammor. Så nu är det ganska vanligt.
Men det var liksom om man själv utövar våld?
Om man själv utövar våld, ja. Men, så att,
men som offer?
Om du tänker att det var tredje kvinna, så då är det var tredje.
Att där finns också förstås. Ja.
Och sen där kanske just det här när du är hemma med barn, så där kommer vi in på lite på det här ekonomiska våldet. Så länge du har din föräldrapenning och det här, så jämnar det ju kanske lite ut inkomstskillnaderna. Men att där just den som förtjänar mera kan också använda det och kolla att vad har du nu använt kortet till och betalar du inte räkningen eller köper du då all mat och liksom det här, att man funderar på hur den här ekonomin också där fungerar.
Just det här var ju då liksom det här psykologiska våldet, ska vi sammanfatta det? Mm. Alltså det handlar om att du blir osäker på din, vad du själv känner.
Ja, att du blir osäker på vad du, och att du kanske börjar tycka att du förtjänar sen till och med att och så. Blir jag sparkad, men jag är nu ändå inte värd någonting eller så här. Att just det, jag går på mycket på självkänslan.
Mm. När vi går vidare till det här digitala våldet. Mm. Är det samma sak då liksom via telefonen?
Ja, eller det kan vara det där att du har mitt i allt fått ett spårningsprogram på din telefon som någon kan ha satt, så du har full koll på var du är, vem du är med, kan sätta, till exempel läsa din e-post om du ber om hjälp, att kan du hjälpa mig nu med det här digitala, och så ger du dina lösenord, att egentligen ska lösenorden alltid vara
personliga.
Och ska vi säga så att så länge du är hemma med småbarn och lever i det där förhållandet, så är kanske inte det där digitala våldet så framträdande, men sen i skilsmässofall eller med före detta, du kan också råka ut för digitalt våld av en före detta partner som börjar stalka dig och förfölja dig och spåra.
Tror du att liksom nutida terapeuter och psykologer och de här liksom, har en kvinna fast blivit utsatt för digitalt våld eller psykiskt våld? Förstår de? Kan man lita på att när man går till en expert så ser de vad som pågår?
Säkert inte alla. Utan det är nog de som har lite erfarenhet och har följt med.
Just det.
Att det är samma som du som vän också, om du är observant om det här med våld. Så då reagerar du nog mycket snabbare när du hör konversationer runt dig. Att okej, det där skulle jag inte ha godkänt. Oj.
Att där var det.
Mm. Ja.
Vi var lite inre på det här med ekonomiskt våld. Mm. Kan du ännu klargöra, vad är det?
Ja, men det är just det där att du egentligen ger över din ekonomi i någon annans händer, eller att den som har mera, en bättre ekonomisk situation, en position är den som styr. Att direkt ut någon, du är under någons kontroll med det, att du kan inte göra med dina egna pengar.
Ja.
Det var vad du har lust till och att du tycker att du måste hela tiden redogöra för vad du har gjort av med och Och sen i den extrema formen, att om det sen i tillägg finns då psykiskt våld eller du vill lämna förhållande, så sitter du där och funderar, nej men jag kommer aldrig att kunna det, för jag kommer aldrig att klara mig. Aldrig.
Just det.
Och också det här kanske att man har en viss levnadsstandard när man lever med två inkomster, men sen att komma att, hur ska jag våga gå ner? Kommer jag överhuvudtaget klara mig? Och vill jag ens gå ner på en knäckebrödsnivå?
Att man är rädd för någon form av skam också.
Mycket, väldigt mycket.
Plötsligt är man utan bil.
Ja. Och sommarstugor nu när sommaren kommer, om den är i en av partners familj, så plötsligt har du ingenting där att göra. Det är mycket sånt här. Det är ett jättestort och luddigt.
Kan där också barnen börja påverka på det viset, att den som har mindre inkomster sen har mindre kontroll över barnen och deras hobbies? Och...
Det också, men framförallt det att den som har mindre kontroll och mindre inkomster ofta är den som då blir utsatt, som gärna vill lämna det där förhållandet eventuellt. Och då känner just det här, nej, men hur ska jag, men jag kan inte göra det åt mina barn, för då får de inte gå på sin fotboll, då har jag inte råd med deras ishockey, då har jag inte råd med deras simning, kan jag inte råd att köpa kläder.
Just det, till och med barnen kan sen börja liksom och tycka att ha åsikter om relationen.
Ja, eller inte ens så mycket det, utan det är mycket i sen den utsattas eget huvud. Mm. Att jag kan inte göra det här, jag kan inte göra det här åt någon annan.
Precis.
Och så förminskar man sig själv där igen.
Ja, för man har ju redan tränats upp ofta länge med det här psykologiska våldet och säkert.
Precis.
Ja. Nå, det är ju kanske, jag tänker på det här med kvinnorollen, att det finns ju kanske lite sådana här förväntningar att kvinnan ska inta en form av en utsatt position ofta i relationer.
Mm.
Vad kan vi göra? Kan vi liksom, hur kan...
Jag upplever det här att ju mer vi pratar om det här, ju mer vi normaliserar att kvinnor, eller jag skulle föredra att säga människor, lever i sådana våldsamma förhållanden, och att det finns det här. Och att vi lyfter upp det och det blir synligt. Mm. Så då kanske man vågar prata mer om det. Den här tröskeln, kanske du vågar till och med prata om det, men du vill inte. För när du tänker att du går ut med dina vänner och så sitter ni på kaffe där och så pratar man om allt och hur bra det går och hur härligt det är och underbart, och du sitter där och tänker att och du skulle vilja be om hjälp, men så tänker du att men jag vill inte förstöra det för dem, och ja, det blir pinsamt och det här är hemskt och jag är bara svag och jag är dålig, och det är våld händer bara i sådana familjer som har det dåliga omständigheter. Och kom ihåg det, var tredje kvinna i Finland är utsatt, så det finns i väldigt många familjer, i alla sorters familjer.
Ja, där ser jag ju kanske en möjlighet också att prata om ekonomiskt våld och psykologiskt våld. Det är ju ändå mycket, mycket lättare än att dyka upp med en blåtira.
Exakt.
Liksom. För att det är ändå, just för att de här gränserna, att liksom, visst, någonting kan vara ändå normalt, men börja närma sig det, att nu är det inte mera okej. Ja. Men från ekonomiskt våld till sexualiserat våld.
Mm.
Är det våldtäkter?
Våldtäkter och just det här att mobbande av din kropp, sägande till exempel, du har fött barn, kroppen ser ju inte ut som den såg ut förut. Dina bröst ser hemska ut och så här.
Mm.
Att mycket sådana, överhuvudtaget allt som har med sexuellt våld. Att
pikar och kommentarer. Och
förväntningar på att du ska ställa upp på sex när du inte har lust. Okej, jag gör det för husfridens skull.
Och så här. Kan ekonomin vara på något sätt inblandad, att man känner tacksamhetsskuld?
Absolut, det där är en jättebra, det är just det. Och det dras, det är inte ens bara det att du känner tacksamhetsskuld, utan att du försätts i den. Att, ja, men jag gör så mycket för dig, så nu måste jag nu få...
Att det här är nu din roll.
Ja.
Jo, nu ska du vara glad.
Ungefär, ja. Sådana finns det också.
Mm.
Att det som jag tycker att om det skulle vara så lyckligt att det drabbar just dig som lyssnar, så har du garanterat någon i din omgivning som du känner som har råkat ut för någon form av våld. Vänner, släktingar, äldre släktingar. Det här slutar ju inte heller där när barnen är riktigt små heller, utan det många äldre är utsatta
just
för
det.
Våld. Så att det finns på så många plan och det är ett vansinnigt intressant ämne. Om man skulle kunna prata så mycket som möjligt.
Jo, jag tycker att det är intressant kanske också det här, man tänker ju kanske att våld, sen när den där knytnäven kommer, då ska man fly. Men om vi tänker just på det här psykologiska våldet, någon börjar trycka på att du ska göra si och så, och du blir helt särskilt, jag fattar ingenting. Ska man genast fly? Är allt hopp förlorat?
Det sägs ju att de flesta kvinnor säger att jag borde ha gått vid det första slaget. Men de flesta människor ursäktar det också. Du får den där lilla först. För att det psykologiska våldet har kommit först så ursäktar du liksom, det var bara en knuff. Min hand blev mellan bildörren, men det gick nog i misstag. Och nej. Och hen bad ju om ursäkt och sa förlåt. Och nu har vi det så ljuvligt. Och så börjar det igen så här sakta. Så det finns en logik i det, men det är väldigt svårt. Det är jättesvårt att lämna. Och jag skulle säga som här råd att säg in åt din vän eller ens åt dig själv att lämna.
Ja.
För du vet att det är faktiskt det du vill.
Ja.
Att sen det andra är tyvärr så att våldsspiralen är tyvärr just en spiral som går neråt. Att den tar nog inte slut. Att fast ni har det hemskt bra däremellan så tyvärr kommer det jätteofta, oftast tillbaka.
Speciellt om man inte gör någonting.
Precis.
På saken.
Ja.
Men det där lämnande hos, om man liksom själv vet att nej, men det här är, nu är det något. Nu är det något. att nu är det dags nog ändå att göra någonting. Liksom. Att ska man då först ta barnen under armen och springa ut eller ska man ringa till psykologen?
Det beror ju helt på situationen. Att är det en situation där du själv är i akut livsfara, barnen är i fara, så absolut ta barnen under armen och spring.
Yes.
Och då är det bra att du har haft en liten väska färdig. Att du vet var dina nycklar är, att du vet var din plånbok är, att du har ett ID, att du har dina bankkoder. För utan dem gör man tyvärr inte mycket i dagens samhälle, att du har din telefon. Att liksom det är det viktigaste. Eller om situationen är riktigt, riktigt akut och du har gått och låst in dig i badrummet och hen står och bultar på och sparkar, så har du telefonen med och ring 112. Eller använd den där appen så att du får hjälp. Men sen den här psykologiska så kanske det är att om det är många alla de andra män. Det här slaget har inte ännu kommit. Så många kvinnor säger att voi jag önska att hen skulle ha slagit. För då skulle de ha veta att ja, det här var våld.
Nu
det här räcker.
Ja.
Men just det här när det är så där lite grått och sådär. Så ett bra tips är att skriva dagbok. Skriva brev till sig själv. Skriva upp vad som har hänt. För då när man ser det, när det blir återkommande så har man lite bevis för det.
Just det är ett bra tips. Men tänk om någon hittar den där dagboken.
Det är också, det är just det att fundera på hur ni sätter det. Var ni sätter det, skriver ni det på papper eller skriver, och tänk också där på det digitala våldet, att gör ni det i ett dokument på er telefon, så om den andra har satt in ett spårnings eller kan titta på telefonen, så att fundera på hur ni gör det. Men det bästa skulle ju vara det att ni skulle berätta åt någon ni känner.
Precis, för då finns de där berättelserna i den där andra personen.
Ja, och då kanske när du hör dig själv säga saker.
Ja.
Så, hej, det här är inte normalt.
Mm.
Att försök, fast det är svårt, lita på någon annan.
Precis. Vi har inte ännu kommit till det fysiska våldet, fast vi hela tiden har pratat.
Ja.
Var det ännu något våld som ofta liksom lite glöms bort?
Nej, utan det är nog det där. Det är nog de här och kombinationerna av de här. Det är inte så där att du först har du en legokloss som är det här och sen kommer nästa legokloss och så här. Och det kan börja med att en människa bara slår till, det är också möjligt. Men oftast finns
ofta
det här,
det
ofta leder det vidare.
Har du något att säga om de som utövar våld? Är det galningar? Är det vanliga människor?
Det är typ det, helt vanliga människor.
Ja.
Helt vanliga människor. Och det är också därför vi har den här andra delen av podden med Maria Akademi, för att just att vi kvinnor kan också bli våldsamma väldigt lätt.
Mm.
Att vi har alla antagligen lite av den här våldsamheten och aggressioner i oss, men hur vi använder det.
Mm. Hur vi kontrollerar att, den. Ja.
Och det finns ju, om det då är en man som gör det här våldet, så finns det då miesakit och de här olika. Så det lönar Jussi Työ och allt möjligt, det finns sådana arbetsformer. Så att det lönar sig att söka efter hjälp också.
Mm. Nu ska vi prata lite om den där skammen, liksom att man vill ju inte vara en drama queen.
Mm.
Man vill ju inte röra om i soppan.
Mm.
Tänker man sånt här, vad ska man tänka då?
Ja, säkert tänker någon så. Mycket är det bara det att nej, men det är ju mitt fel. Det är väldigt mycket så. De flesta kvinnor som ringer, ja, men det var nog jag som gjorde. Skulle jag inte ha gjort så där, så skulle det här inte ha hänt. Och om jag nu inte gör så här. Och sen att erkänna att du lever i ett förhållande där någon är vidrig mot dig.
Mm.
Så det är inte lätt. Och kom ihåg att ansvaret sitter alltid på den som utför våldet. Om det är du som är utsatt för det, det är inte du som är ansvarig för det. Den andra människan är ansvarig för sina handlingar.
Mm.
Du är ansvarig för vad du gör för dig själv i den situationen.
Precis. Nu kan man så där smidigt krypa ut ur en sån här relation.
Smidighet var ordet. Jag vet inte riktigt hur man gör det. Alltså förstås prata om det, ta upp det om den som den andra parten är villig och inser och håller med om att det här inte fungerar. Så kan det nog lyckas.
Mm. Ja, den som utövar våld måste också erkänna att det här är nu ett problem.
Ja.
Är det sällan det sker eller?
Tyvärr, ja, väldigt sällan. Men det finns.
Just det, man kanske måste lämna relationen för det, något sånt kanske är.
Ja. Åtminstone ska man inte hota med att säga att jag lämnar om inte du slutar och sen inte göra det.
Aha.
Utan om du säger att nu sticker jag, så då stick också. För annars är det precis som med småbarn, att konsekvenserna är det viktiga.
Mm.
Att det, annars lär sig den här som utövar våld att ja, men så säger du bara, vi är där igen nu då, vilket var det psykologiska våldet, vilket sen leder vidare igen.
Ja, precis. Vad kan man då göra om det inte man själv, som i alla fall just nu blir utsatt, man har en vän eller en släkting, som just, man börjar se att nu är det
nu ska vi dags. Säga att just det där att fråga, att hur mår du?
Ja.
Och kanske hålla kontakt också om den människan inte själv tar kontakt tillbaka. Att man bara skickar lite meddelanden emellanåt och kollar att man får svar. Och kom ihåg att det kan ju vara så att om man skickar ett meddelande så kan det försvinna, för att det kan hända att den här utövaren tar bort alla meddelanden.
Mm.
Att försök hålla kontakten. Allmänt fråga just det här att är du rädd?
Mm.
Är allt okej? Och faktiskt inte bara så att hej, hur har du det? Är allt okej? Utan bara att är allt okej?
Mm.
Att jag finns här, behöver du hjälp så finns jag här.
Just det.
Det kan man göra och faktiskt då finnas sen.
Mm. Jag visar att okej, nu finns det utrymme att också säga någonting som inte är så trevligt.
Precis.
Att inte bara det där
Nej.
Jättepositiva hela Nej. Tiden.
Och sen när någon säger det, säger någonting att jag vet inte. Så tro på, oberoende vad det kommer. Säg framförallt, jo men hen som är så trevlig och du som har det så bra. Och så
var du nöjd?
Just det. Utan tro på det, för det är den människans verklighet du får.
Just
att vill du stödja en människa så tro på det, vad den säger. Och det är jätteviktigt.
Mm. Men är det så att lönade sig att berätta lite så där att man själv kanske har varit utsatt och den vägen försöka få någon att berätta?
Om man är villig att göra det, ja. Så om man själv har en sån erfarenhet, så det öppnar alltid upp. Då blir det väldigt mycket lättare, för att det att någon förstår hjälper.
All right. Men hej, nu har vi gått igenom alla former av våld och lite vad man kan göra. Är det ändå någonting du kommer på att borde
nämnas? Alltså det finns väldigt mycket hjälp att få. Mm. Så att var inte rädda också om det känns så där att jag har ingen att tala med. Så man kan ringa till nollalinjen som om ni bara googlar det. Det finns på många, många ställen den telefonnummer. Den är 24 timmar i dygnet. Du kan ringa precis när som helst. Du kan ringa också om det är så att du undrar att är det här våld eller inte. Ja. Det behöver inte vara så att du har ett blåmärke på kinden utan att just att vad ska jag göra? Och där är professionella som svarar 24 timmar i dygnet. Mm. De svarar på svenska, finska och engelska.
Mm.
Sen finns det då Naistenlinjen som jag då är frivillig på. Och där är det på vardagar mellan 4 och 8, 16 till 20. Du kan också skriva i chatten där. Det är väl på tisdag och torsdag. Och så kan du skriva ett nätbrev också. Och du kan också ringa till Naistenlinjens kontor och tala med socialskötare annars också.
Yes.
Och det kan du göra också om du har en vän eller en släkting. Att liksom, om du bara vill veta, om du vill tala om våld mot kvinnor generellt. Och sen då som sagt att är du i en riktig krissituation så då är det det här 112.
Just det.
Absolut. För att rädda dig själv. Sen finns det många just de här skyddshemmen och sånt. Men där får ni lättast informationen i den situationen som ni är i från nollalinja.
Ja.
Att nollalinja för att få hjälp. Naistenlinja kanske för att få prata.
Det var en bra uppdelning. Mm. Yes. Ja. Ja, våld är ett allvarligt ämne. Men det är något vi ska prata om i vardagen.
Absolut. Och normalisera, inte normalisera våldet men att normalisera situationen. Att väldigt många är utsatta för det.
Precis.
Bra.
Bra. Men
tack.
Tack. Tack Jessica.
Tack Fredrika.
Välkomna till poddavsnittet om känslor och sådana känslor man kanske inte så gärna talar om. Jag är Jessica från Babycafé och jag har kommit hit till Maria Akademi och för att träffa Maria.
Hej, ja, jag heter Maria Lindros och är psykolog och specialist inom våldsförebyggande arbete på Maria Akademi då.
Vill du kort berätta om er verksamhet ur det perspektivet att vad ni erbjuder för den här poddens målgrupp som är hemma med små?
Vi har alltså jobbat snart 20 år med kvinnor som har använt våld eller blivit rädda för sina egna aggressioner och vad de kunde leda till i närförhållanden. Och det där kvinnor som kontaktar oss är för det mesta småbarnsmammor. Över 70% som kommer till den här verksamhetsformen till oss så är mammor, småbarnsmammor väldigt mycket och det där, de berättar hur moderskap väcker sådana känslor som kanske då har varit lätt att dölja dittills eller de har inte känts så hotande eller farliga före man har blivit mamma då och det vi erbjuder då så är diskussionshjälp. Först individuellt 3 samtal och efter det grupp med 6 till 8 kvinnor som har då liknande frågor i sitt liv. Och de flesta tycker att det har varit väldigt viktigt och hjälpsamt att få dela med sig och att liksom ha andra i samma livssituation att prata öppet med om svåra frågor.
Mm.
Och man kan ju gå då direkt på de här svåra frågorna när man kommer, man har en gång gått över den tröskeln direkt så det där så är det lätt att ta upp de här frågorna.
Mm.
Och jag kunde säga ännu att vi har alltså verksamhet i Helsingfors och i Tammerfors, alltså Helsingfors här vi är nu och då har vi kontor i Tammerfors också. Och så det där har vi landsomfattande på webben, har videosamtal och grupper. Och det där, jag kunde genast nämna här att nu strävar vi att ha vår första självkännedomsgrupp på svenska nästa höst. Alltså 2021. Så den ska vara på webben så där det där kvinnor runt Finland då, som kan komma med på sitt eget modersmål och det ser jag fram emot.
Och det är ju säkert jättehärligt att kunna tala just på sitt eget modersmål just om de här känslorna. Jag kommer själv ihåg när jag var mamma, jag var en ganska ung mamma och det här att tvinga på sina barn kurabyxor och sådär. Så det kom nog oanade känslor som man inte alltid var så hemskt stolt över att man hade själv. Och därför skulle jag vilja fråga dig att egentligen det att var går liksom gränsen för vad som är ett våldsamt beteende? Är det, hur är det om jag skriker fullt åt mitt barn? Eller är det att jag daskar till dem liksom så här? Jag ska inte göra någon där och jag vet. Men om det är en sån superstressig morgon och allt är eländigt. Så hur ska jag tänka där?
Alltså, vi ser våldet som ett väldigt liksom brett och djupt fenomen. Både brett och djupt och det där. Och det betyder det att vi talar om både fysiskt och psykiskt våld. Och som kan rikta sig utåt då liksom mot barn eller partner som liksom det oftast är hos våra klienter. Men också, och man kan säga nästan alltid är det på ett eller annat sätt också mot en själv. Att våra klienter är ofta väldigt krävande mot sig själva, enormt stränga, skyllande, speciellt mot sig själva. Och det där, och dömer sig själva. Mm. Så det där, och liksom, och vill ge sitt allt åt sina närmaste och sina barn, men glömmer sina egna behov och behandlar sig själv dåligt på det viset. Och det där, lämnar sig själv liksom och sig själv utan. Så de här känslorna kan man säga då, de här aggressionerna, så de är på vår sida så att säga, de berättar var de där gränserna går. Också liksom, då tänker jag på det här våldet till exempel, att man kan göra samma saker, dra de där kurabyxorna med våld eller med aggression om man behöver, om kurabyxorna behövs eller man behöver det kallt ute och man behöver halar och så. Får man också använda aggression på ett sunt och bra sätt och det behövs liksom att aggressionerna är inte liksom, de är livsviktiga kan jag säga liksom, livskrafter
just kanske kraften är här att bara den inte går över och att den inte förorsakar skada kanske då.
Precis, just det.
Så vad är såna, när och hur ska man reagera på sin egen ilska? Vad är såna tidiga tecken att nu borde jag be om hjälp här?
Jag tycker att det där, att när man börjar fundera på att det där, att är det här nu okej eller inte? Så det där, så där har man liksom, om inte man har såna människor som man kunde liksom annars prata med, så det där, tänker jag att det är liksom viktigt att få prata om de här frågorna.
Det är ju ofta otroligt. Jag kommer ihåg att jag skämdes jättemycket över att jag kunde bli så jättearg på mitt barn. Jag blev lite rädd för mig själv, men också det att jag skämdes sen hemskt mycket. Jag tror att det i dagens samhälle är också ännu till och med mera. Ja. Så att vi vet att
Ja, och då tänker jag liksom just i synnerhet då om man, inte, liksom om man har den där känslan att man tycks inte prata om det som man har, som man tänker eller har gjort. Man kan ju tänka också liksom våldsamt. Om det skrämmer en så det där, och liksom just den här skammen att det där, att man inte tycks ta upp de här frågorna. Så det är nog en viktig gräns. Att det där, då vet man att det är något som man måste ta upp. Att man har blivit liksom den skammens fånge och behöver nycklar ut.
Ja.
Skammen visar vägen till de här skuggorna och det där, då sånt som borde bli synligt.
Säkert också det här, jag har här en sån här fråga som jag vet att jag ändå för länge sedan också fundera över, inte kanske just med kurabyxorna, men sådär att behöver jag vara rädd att när jag berättar om de här sakerna att ni då, om jag skulle ringa till dig och säga att nu att jag har slängt en stövel på mitt barn, behöver jag vara rädd att du gör en barnskyddsanmälan om mig då?
Ja, no, vi är naturligtvis anmälsskyldiga till myndigheter, liksom barnskyddet så som alla andra ställen. Men det där, det är inte så hemskt vanligt inte heller sällsynt, men att vi kontaktar barnskyddet. Och många har också upplevt att det har varit hemskt viktigt för dem att få också hjälp den vägen. Mm. Att det där. Men vår politik är alltid att vara öppna mot klienten och det där, göra samarbete med klienten. Liksom samarbeta och strävar efter att vi gör ingenting bakom ryggen. Mm. Det diskuteras alltid tillsammans.
Och görs en barnskyddsanmälan så är det ju för att man ska få hjälp. Precis. Det är inte för att någon ska komma och ta barnen ifrån, som vi ofta tyvärr många har. Vi här ännu har vi de här tankarna. Att...
Precis, det är just så som det är. Att stödja föräldraskapet och det där, hela familjen, så det är den där tanken på gången.
Hur vanligt är det att mammor tar kontakt med er? Du sa här i början att det är ofta småbarns... mammor som tar, men att hur tycker du att det är många som gör det, eller har ni resurser för flera, och skulle ni, ja, hur ser du på det?
Nu ser vi ju dem sen som kontaktar oss, och så jag brukar säga att det där, att just de här skam- och skuldkänslorna hämtar till oss, för att alla kontaktar oss själva liksom, att den där motivationen finns. Men att det där, att sen finns det säkert de som kanske inte är så, tycker att det är så farligt heller, eller som inte har liksom den här, som inte känner den sunda skammen eller skulden för sitt beteende, så de kommer ju inte till oss och så här, men att det där,
ja.
Men att nu har vi har det där, förra året inom de här tjänsterna så hade vi över 600 klienter. Där.
Just det.
Så nu kan man säga att det är en hel del kvinnor som kontaktar oss. Det är
två per dag.
Ja, ja. Och 70% av dem då så är mammor. Och 80% av mammor är småbarnsmammor. Så det är mycket mer.
Otroligt. Är det något annat du ännu skulle vilja? Jag tycker att här har kommit ganska mycket av det här. Just att man ska lyssna på sina egna känslor just om det här skam och skuld. Och reagera ganska, kanske till och med ganska lätt på att ni har en lågtröskelverksamhet. Inte sant?
Ja.
Att man ska inte fundera så hemskt mycket, utan hellre då kanske ta kontakt med er.
Ja, det som jag tänkte ännu att det där... Att vi kvinnor kan vara mycket liksom... Just det här med att krävande och liksom hjälpsamma, och det är våra goda sidor att vara känsliga mot andras det där behov och så här. Men att det är väldigt viktigt att se att moderskap är mycket annat också, att det inte bara är det goda och varma som liksom att det är en helhet, och vi är helhetsmänniskor allihopa, och det är viktigt att få det där kopplat ihop, det där goda och onda. Det har sin historia också som vi jobbar med. Och liksom att det självkännedomsarbete betyder också det att man ser på hur den föräldraskap man själv har varit med om. Och det har haft sina goda och dåliga sidor, och det påverkar oss. Men när vi blir medvetna om de sidorna och om det där, den där lilla flickan i oss, vad hon har gått med om och hur det har känts för henne, så är det lättare att påverka sitt eget beteende och kanske då liksom, vara medveten om det, vad man vill liksom föra vidare till följande generation och de brister som man själv vill undvika liksom, och försöka göra det lite bättre, så det är liksom den här tanken att och det där, och sen är det viktigt att inse att det bästa man kan ge sitt barn är det att man själv mår bra och det där, och jag tänker själv att fast självkännedomsarbete är jobbigt och det man måste, liksom man går igenom svåra känslor och så här, så är det ändå någonting som i långsikt sen hjälper en och lättar och ger liksom sånt som man kanske inte har tänkt ens, att det öppnar såna luckor i sinnet eller sådana, säger man, nya dörrar i en själv. Ja.
Härligt, jag tycker det bästa kom här just det också, att man stoppar kanske också en cirkel som man själv har varit inne i, att man är medveten om att okej, nu blir jag lite arg, så nu hur hanterar jag det och hittar det. Ibland behövs det att man blir arg också, men också det att man kan lära barnen hur de kan hantera sina ilskor.
Ja.
Och aggressioner.
Just det, att man är förebild för
ja.
Sina barn och för vidare det som ja. Man själv har blivit medveten om. Ja. Och det vill jag förstås säga att kvinnansvåld.fi är adressen där att man kan komma in via det där. Vi har avoilinja, öppna linjen, telefonjour och så har vi chattjour. Och det där och de här tiderna hittar man på kvinnansvåld.fi så
perfekt.
Att varmt välkommen till Maria Akademi och nu är just bra tid att kontakta oss om man vill gå en grupp på svenska på hösten så det där så hinner man få gå igenom de här diskussionerna.
Bra.
För det.
Härligt. Tack så jättemycket Maria. Ja. Hoppas att vi får se dig också på Babycafé på riktigt sen på hösten när vi igen får träffas.
Ja, tack. Det hoppas jag också.
Ja, tack.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.